Nyhetsveckan med Ingrid och Maria.
Välkomna till nyhetsveckan nummer 64. Hallå Maria!
Hallå, hallå Ingrid! Hur står det till denna fredag?
Jo då, det är sådär.
Det är sådär.
Lite mitt emellan.
Lite upp och lite ner känns det som. Eller hur?
Så är det, absolut. Du, idag så ska vi ju prata om vad fan får jag? Det vill säga Leif Östling. Som ju har väckt starka känslor både från höger och från vänster, eller vad vi ska kalla det.
Ja, så kan vi säga. Från alla håll och kanter kan vi konstatera.
Ja, vi ska också tala om frisläppta imamer. Och vi ska tala om att det råder panik på Sveavägen 68. Det vill säga sossarnas högkvarter. Ja, det är verkligen någonting att gnugga händerna åt.
Ja, det tycker vi är inte så där skadeglada av oss annars. Men just det finns vissa fall där man kan göra undantag.
Ja, och just eftersom Socialdemokraterna håller på att köra Sverige fullständigt ner på botten. Så är all panik på Sveavägen 68 välkommen. Ja, men först och främst kanske du vill veta om vi har haft några platinasponsorer den här veckan.
Det vill jag ju alltid. Det är ju rysligt spännande med betoning på rysligt. För om vi inte har några och om vi inte har några vanliga sponsorer så kan vi ju inte fortsätta göra våra program och skriva artiklar.
Nej, så är det. Och förra veckan så hade vi ett platinaregn. Men den här veckan har det varit tunnare. Och vi vill säga då att det är faktiskt så att vi är i ganska stort behov av påfyllning. Så att är det någon nu som känner att räkningen är betalad och jag har faktiskt en slant över, så är ni mer än välkomna att hjälpa oss via Swish, Bankgiro och PayPal. Och ni får hemskt gärna bli månadsgivare. Det blir ni via vår hemsida ingridomaria.se.
Där finns alla uppgifter om hur ni hjälper oss, och det hoppas jag att ni gör. Och det finns även i show notes, som det kallas, på Spreaker, på Podbean. Där kollar man i programmets beskrivning om man vill veta
precis
hur man stöttar oss.
Ja, den här veckan har vi först en Magnus som skriver: gåva till er, tack för allt. Och sen har vi vår gamla bekant, månadsgivare Magnus.
Ja, han har verkligen, jag måste bara säga, han var typ först på banan med att bli månadsgivare, den Magnus.
Jag tror det är.
Jag vet inte om det är en gammal Ingrid Konrad månadsgivare som har hängt med.
Nej, det tror jag inte. För att vi hade något som heter Frihetskämpar och de betalade 100 kronor. Och det finns några sådana kvar som fortfarande bara har det liksom gående. Så att nej, Magnus är nog en Ingrid och Maria. Om du hör det här Magnus får du hemskt gärna höra av dig med ett mejl. För att vi är så glada för att du bidrar med en sån fin slant varje månad.
Ja, vi vill gärna hylla dig lite, så hör av dig.
Ja. Och sen har vi våra kära vänner makarna B, som ju också ger en sån här slant varje månad.
Ja.
Och sen har vi Gabor, vår kära vän Gabor, som skriver: donation Ingrid och Maria, de valkyren.
Jättefin. Du är för rolig, Gabor. Tack så hemskt mycket. Tack snälla. Och tack alla andra givetvis också som har bidragit med lite mindre belopp. Alla ger vad de kan och vill ju.
Ja.
Och det är lika viktigt alltihop. Man behöver inte komma med enorma summor liksom, utan om alla hade skänkt en 100 i månaden, då hade vi inte behövt oroa oss för någonting.
Nej, precis. Så är det ju. Och vi har lite svårt att veta hur det går med tittar- och lyssnarsiffror just nu eftersom vi är utspridda på många olika ställen. Och vi hade ju dessutom problem i veckan här med Nontube som plötsligt stängdes ner. Och vi funderade, är det nu liksom någon sån här attack? Är det någon mailbombning de har råkat ut för? Och det verkar inte så, men vi kan inte vara helt säkra, utan det verkar som att han som gjorde Nontube, han hade ju fått garantier från dem att det skulle kunna visas hur många filer som helst. Det var bara det att de hade nog inte begripit att det skulle streamas väldigt mycket samtidigt, och jag tror att det som blev droppen, det var när SwebTV ju togs bort från YouTube och bara kunde ses då på Nontube. Ja, kanske vi med EU eller någonting sånt också. BitChute. Så att jag tror det var då det blev helt liksom stopp i rören, så att säga. Men nu är Nontube uppe igen. Dock är det så att om man går in på nontube.net, då ser man bara de senaste programmen. Alltså vårt senaste program, SwebTV senaste program och Palaestra Media senaste program. Men ni som då, ja, men jag vill ju se de gamla. Ja, då går ni in på vår hemsida och så hittar ni själva artikeln där om kanske nyhetshelgen från i måndags, och där funkar länken. Där kan ni spela upp videon. Och så är det på alla.
Ja, och Palestra hittar man ju på Jonas egen sida också, antar jag.
Ja, ja, och länkat då till YouTube. Han finns ju på YouTube fortfarande.
Ja, just det. Och SwebTV är ju tillbaka där också. Men för säkerhets skull så hade vi tänkt att vi skulle försöka oss på att ladda upp på BitChute idag också.
Ja, jag skapade faktiskt ett konto där för ganska länge sedan. Men sen så, det var innan vi hade börjat att göra videor. Så att det så följde i glömska. Men nu tänkte jag, och du har varit inne och kikat idag och sett att det här ska nog kunna funka. Så att det är ju viktigt att vi finns på många olika ställen just för att risken att vi blir nedstängda.
Ja, och det är ju så här, den personen som har hjälpt oss, personen som ligger bakom Nontube och som har hjälpt oss med allt det här, säger då att det kan finnas två anledningar till att de gör så här, stänger kontot. Det ena är då, som du var inne på, att det blev väldigt mycket mer trafik än vad de hade tänkt sig. Det andra är också om man blir massanmäld. Och det här nedstängningen hände ju i samma veva som din konflikt med Mattias Karlsson blossade upp. Och vi vet ju att det är en hel del personer som står på Mattias Karlssons sida och som tycker han är en fantastisk kille och som tycker att vi är hemska vidriga människor som har den här konflikten med honom. Så det kan ju också vara människor som har massanmält. Vi kan ju inte veta det riktigt. Men som sagt, vi ska nog BitChute verkar vara ett hyfsat stabilt alternativ. Det är rätt många kontroversiella som är där. Bland annat Redice, va, har konto där.
Ja, det är väldigt många som har det. Och har ni inte stiftat bekantskap med alltså BitChute ännu, så tycker jag ni ska göra det. För att där kan man faktiskt hitta väldigt många spännande videor.
Ja, och men allt finns hos oss alltid, som sagt, ju, på vår sajt.
Nu nämnde du ju det här Karlsson-historien, och då tänkte jag skulle göra en liten kort uppdatering. Att jag igår var på ett målsägande förhör hos polisen där jag fick utveckla varför jag tycker att det här är ett mycket allvarligt förtal. Och det gäller ju både för min personliga del, alltså som jag sagt innan, om vänsterdårar säger att jag är pedofilvän, så räknar jag med att de som lyssnar på mig och på oss förstår att det är bara
förtal. Alltså förtal,
det är bara fula lögner för att få folk att sluta lyssna på oss. Men när Mattias Karlsson gör det, då, som är riksdagsledamot, gruppledare för Sverigedemokraterna, och det gjordes en timslång dokumentär med honom i Sveriges Television för några månader sedan. Alltså han har många tror på honom och kan inte föreställa sig att han skulle ljuga om någonting sånt här fasansfullt, utan om han säger det så måste det ligga någonting i det, och det är väldigt allvarligt för mig och för oss och för vår kanal om folk tror att det är sant att jag stödjer vissa former av pedofili. Ja, då kanske de inte vill lyssna på det vi säger. Därför är det väldigt, väldigt allvarligt. Men det finns också den principiella saken. Om riksdagsledamöter fritt får tåla journalister, så kan inte journalister längre granska makten. För varje journalist som granskar någons skatteinbetalningar eller vad det nu kan vara för någonting, så kan den här politikern då bara säga: men det är ju en pedofil och det är en seriemördare, och lyssna inte på den idioten. Alltså, var hamnar vi då? Mm. Och jag tyckte att polisen som då förhörde mig, han verkade som om han förstod allt detta. Men det är inte han som fattar beslut, utan det är ju åklagaren. Så vi får helt enkelt avvakta och se om åklagaren vill gå vidare med det. Jag hoppas verkligen det.
Det hoppas jag också, för det hade varit precis som du säger, så hade det varit bra av flera olika anledningar att få saken prövad i domstol faktiskt. Så att, och det ska ni veta, att vi har redan vidtagit vissa mått och steg om så skulle bli fallet. Så vi kommer inte att bli tagna på sängen i så fall om detta skulle gå till rättegång.
Nej.
Nej, så är det. Men skit i honom nu, höll jag på att säga. Nu går vi in på nyheterna, tycker jag. Veckans...
Ja, det gör vi.
Snackisar. Vad är klimatfascister för någonting?
Ja, det är ju det här att som vi har pratat om ganska många gånger, att de här så kallade miljö- och klimatvännerna, de blir allt mer fascistiska, brukar vi då säga. Alltså, de vill ha diktatur, de vill ha världsdiktatur. Vi vet att de här miljöpartisterna, den här meteorologen Per Holmgrenberg, vad han nu heter, att han har skrivit om det. Och jag menar, det var som någon sa till mig idag: om någon för 10 år sedan hade sagt att 87 så kallade influencers skulle skriva en debattartikel och vädja till Stefan Löfven att han skulle ta makten ifrån folket och bara bestämma hur det ska vara för att vi ska rädda klimat, så hade man blivit utskrattad. Men sånt händer nu, och det går snabbt. Det är fler och fler som ansluter sig till den här totalitära läran. Men nu senast var det då Uvell som skrev en artikel som hade rubriken Klimatfascism och forskare, där hon då lyfter fram fler och fler forskare som faktiskt på allvar tycker att skit i demokratin, det är liksom global diktatur är enda lösningen på klimatproblemen.
Och så här är det ju alltid när totalitära ideologier blossar upp. Det är alltid i förespråkarnas huvuden för en god sak.
Ja.
Och det är detta folk måste förstå, att gång efter annan genom världshistorien så har vägen till helvetet kantats av goda avsikter. Kan man översätta det så, Ingrid?
Ja, goda intentioner eller goda avsikter, det är samma sak. Jo, visst, det finns ju exempel från Kina och från Sovjetunionen och sådär, där en diktator då har tagit makten genom blodig revolution och sådär. Men väldigt många gånger, uppseendeväckande många gånger, så är det ju folk som har röstat fram det här, eller som åtminstone har varit väldigt positiva till det. Och det är därför just den här klimatfrågan är så viktig, där för att man har lyckats få en stor del av världens befolkning, åtminstone västvärldens befolkning, och tro att om vi inte gör någonting nu så går jorden under om 10 år.
Och kan inte du bara snabbt berätta jättesammanfattningsvis vad grejen var med klimatfrågan? Alltså, att folk kanske tror att det har blossat upp sådär av sig självt. Helt plötsligt så är alla jätteoroliga för koldioxid och vad nu är.
Nej,
så är det ju inte riktigt.
Nej, utan det är ju de här så kallade globalistgrupperna, Romklubben och Bilderberggruppen och alla de som länge har letat efter en fråga som skulle kunna få folk i världen att längta efter ett totalitärt styre. Och de har försökt med många olika saker. Överbefolkning, nej, det slog inte an. Att det skulle bli en ny istid, nej, det slog inte an. Men det blev ett varmt helvete. Där kom det. Där var plötsligt folk mogna. Och man har ju gjort människor livrädda. Och alltså, rädda människor är farliga.
Och det här är ju ett återkommande tema, att bara sticka in det i all science fiction och alla sådana där dystopiska framtidsvisioner, att vi gör folk rädda, så röstar de igenom totalitära lagar som gör att vi får massa med övervakning och så vidare. Och det är ju ingen tillfällighet, därför att det är ju plausibelt att det skulle kunna gå till så.
Ja, visst. Men så är det ju då, att det finns ju vissa då som menar att det är helt fel att kalla detta för fascism, för att det är själva motsatsen till fascism. Det vill säga att fascismen grundades för att stå emot marxismen och kommunismen. Att fascismen är väldigt nationalistisk och vill det egna folket väl. Okej, okay, det kanske inte är rätt att kalla det klimatfascism. Man kanske skulle kalla det klimattotalitarism istället. För det är nämligen det som faktiskt också utmärker fascism bland de flesta andra ismer, är just att den är totalitär. Vad betyder totalitär? Jo, det är ju ett totalt system, alltså där staten vill bestämma allt i människors liv. Friheten blir enormt inskränkt. Och om man då inte tror att fascismen är totalitär, så kan man ju bara citera Benito Mussolini, som var den som uppfann fascismen. Och han skrev då så här: den enda friheten som kan vara en verklighet, statens frihet och individens inom staten. Därför är för fascisten allting i staten och inget mänskligt eller andligt existerar, än mindre har ett värde utanför staten. I denna bemärkelse är fascismen totalitär, och den fascistiska staten, syntesen av alla värden, tolkar, utvecklar och ger styrka åt folkets hela liv. Utanför staten kan det varken finnas individer eller grupper, det vill säga politiska partier, sammanslutningar, syndikatklasser.
För mig är detta, jag ska säga det med en gång, för mig är det här den jävligaste mardrömmen man kan tänka sig. Mm. Jag förstår inte hur någon kan tycka att detta är bra. Nej. Därför att, och det är ju så här, jag, bara av den enkla, det finns massor med anledning till det, men ta den enkla anledningen, varenda gång man har provat de här teserna, totalitarism i olika former genom världssystemet, så har det gått fullständigt åt HE.
Mm.
Därför att människan är inte kapabel att styra andra på ett sånt sätt utan att det blir korruption. Det blir alltid det, hur man än gör, och det har alltid blivit det, varenda sånt här försök man har gjort.
Ja, och det är ju bara en del av det. Det absolut vidrigaste är ju just att all frihet försvinner. Det blir ju 1984. Och sen kan man också säga att frågan är om inte den liberala demokratin, som den kallas numera, den som vi alla fingers underordna oss, också är, eller åtminstone på god väg att bli, totalitär. Därför att vi vet ju hur det ser ut med såna här hets mot folkgruppregler, och så att det är mycket i även den liberala demokratin som är totalitärt. Men och sen vill jag också säga det, att även om nu fascismen är positiv till nationalism och det egna folket, så är ju inte det samma sak som att man inte kan ha nationalism utan fascism.
Nej, det är det ju verkligen inte. Och det är ju också så här att bara för att du tillhör ett visst folk, så är det ju inte säkert att du delar uppfattningar med alla andra i det folket till 100%.
Nej, eller att du har lust att bara underordna dig allting, därför att den här regeringen, den här diktatorn, säger ju att han vill oss väl.
Ja, jag ser ju massor med problem med detta. Och som sagt, precis som du säger, naturligtvis är det allra otäckaste är ju att tänka sig ett samhälle som är så, där friheten är så kringskuren. Men då tycker ju då förespråkarna att nej, men det kan man kan väl offra lite av sin personliga frihet för ett bättre samhälle.
Mm. Om vi bara blir av med alla de här islamisterna till exempel, skulle du inte vara beredd att ge upp en del av friheten? Nej. Därför att jag tror att det finns andra sätt att bli av med dem. Jag vägrar att acceptera att den enda möjligheten att få tillbaka ett svenskt Sverige skulle vara att införa ett totalitärt styre. Not on my watch.
Nej, faktiskt inte. Och grejen är ju att vår utgångspunkt är ju alltid yttrandefrihet och alltså individuell frihet, givetvis inom lagens bokstav och ram, men att vi gillar ju olika på riktigt, om man säger som så, och vi respekterar individen. Sen får inte individen lov att ta plats hur mycket som helst på gruppens bekostnad och så vidare, men det får inte vara tvärtom heller.
Nej.
Att gruppens diktatur ska, alltså jag ryser när jag tänker på det. Men jag vill gärna understryka det igen. Det har aldrig fungerat i världshistorien. Det har aldrig, jag vet att det har funnits folk som har framkastat för dig, Ingrid, att men om det kom en perfekt ledare, skulle du inte då... Men alltså det är ju som att säga, om det landade ett UFO här ute på gräsmattan, skulle du då tycka sig och säga... Det finns inga perfekta människor och det finns inga perfekta organisationer, och det kommer aldrig att finnas.
Nej.
Så vi kommer aldrig att komma dit än att vi liksom slipper korruption och vanstyre, och att de som hamnar överst i hierarkin, för det måste ju bli en hierarki hur man än gör, att de kan låta bli att missbruka den makten.
Nej. Nej.
Det är just därför den här så kallat liberala demokratin som vi har nu, den är långt ifrån perfekt och den är har massor med skönhetsfläckar och problem på olika sätt. Men det är det minst dåliga vi har kommit på hittills.
Mm. Precis, och sen så kan man absolut i ett framtida Sverige diskutera hur demokratin ska faktiskt utövas. Det är inte säkert att det räcker att man kan andas för att man ska få rösta.
Det kan jag hålla med om. Och det är en komplicerad diskussion. Hur skulle man då kriterierna se ut för röster och så vidare. Men visst att man måste på något sätt visa att man besitter någon typ av omdöme är kanske inte helt fel. Jag vet
nej,
inte.
Men, nej, precis. Och att man har landets bästa. Att man är liksom solidarisk med landet Sverige och svenska folket kan ju också vara en viktig poäng. Att man betalar skatt och sådär.
Ja, nu är det rent för långtgående här i dina krav.
Ja, nu måste vi prata om de där förbannade, ursäkta min franska, men de förbannade imamerna som nu har, alltså igår kom det först nyheten. Alla imamerna, de 6 förvarstagna imamerna, ska utvisas. En timme senare kommer nyheten, fast det kan de ju inte, så därför kommer de att släppas ut med kommunarrest och anmälningsplikt hos polisen.
Ja, och då har vi ju pratat om innan att det här verktyget kommunarrest och anmälningsplikt, det möjligtvis var det effektivt på 50-talet eller 60-talet när kommunikationsmöjligheterna var väldigt begränsade.
Ja.
Idag vill jag påstå att det är fullständigt verkningslöst.
Ja, det är klart att det är. Alltså de här imamerna, de gör ju sitt arbete i moskéerna och på internet. Och det kommer de inte att hindras göra ett enda dugg för att de springer med kommunarrest och anmälningsplikt. Och det här är ju fullständigt vansinnigt från början till slut att Sverige har lagar som gör att utländska medborgare som utgör ett hot mot rikets säkerhet, att vi ska bry oss mer om dem, vad som händer dem i deras hemländer, än hur det ska gå för svenskarna när de här farliga människorna får springa lösa. Det är ju helt, alltså om någon har skrivit en roman om detta, så här, nej men det är helt galet, så kan du inte skriva det, för att det kommer aldrig att hända.
Alltså det, den här agendadebatten, var det det som var för någon vecka sedan mellan en SDR, en folkpartist, nej en centerpartist och en
liberal, det var en liberal och en vänsterpartist, ja.
Ja, då var det ju som så att till och med han liberalen erkände ju typ att så kan vi inte ha det. Mm. Det var ju bara den här galna Linda Snecker från Vänsterpartiet som tyckte att nej, men det är ändå lite synd om dem ungefär. Men till och med liberalen sa ju att ja, nej, det är inte, känns ju inte kul, men naturligtvis så måste ju ändå människors säkerhet gå före.
Mm.
Eller gå först. Det erkände till och med han.
Ja.
För då var ju förslaget att man skulle kunna förvarsta folk på obestämd tid ju.
Just det, det var ju Oda Martinen från Sverigedemokraterna som sa det. Nu blev jag lite osäker på om han kanske var kristdemokrat. Strunt samma. Men i alla fall så är ju det här, det är ju så här att Kent Ekeroth har skrivit idag på Samnytt att han varje år han satt i riksdagen motionerade om att den här bortre gränsen på 1 år som man kan ha folk förvarstagna, att den måste tas bort. Och alla andra röstade nej, och Moderaterna, Beatrice Ask och någon annan moderat var uppe och tog debatten med Kent Ekeroth och sa att nej, vi måste vara humana. Och han menade att vi ska vara humana mot är ju svenska folket. Och nu såg jag alldeles nyss att Elisabeth Svantesson, Moderaternas ekonomiska talesperson, att hon skrev på Twitter att det var ju helt bizarrt att lagen såg ut som den gjorde. Fast kom nu ihåg det, för jag skrev till henne, varför har då Moderaterna röstat emot ändringar av lagen?
Naturligtvis för att motionen kom från Kent Ekeroth. Jag menar, det har ju hänt gång efter annan.
Ja, men då kunde de ju ha skrivit egna motioner då. Om de verkligen, alltså det här är ju en omvändelse under galgen, och det är därför det är väldigt svårt att lita på Moderaterna. Alltså nu säger de någonting bra här då, men samtidigt så bjuder de in Fredrik Reinfeldt. Alltså jag litar inte på dem, faktiskt inte alls.
Nej, det är väldigt, väldigt, väldigt svårt att göra det. Men du har lite fåglar som har viskat om de här imamerna. Vad säger de?
Jo, så här är det att de som förser Sverige, Säpo och andra, MUST, militära underrättelsetjänster, militärledningen, FRA och sånt, utländska säkerhetstjänster och även privata sådana, är så förbannade på Sveriges regering därför att man nu har beslutat att släppa ut de här sex imamerna. Att det som kommer att hända nu är att Sverige går ur den så kallade informationsloopen. Alltså att de hela tiden får information från andra underrättelsetjänster. Men ja, då kan man säga att då får inte de andra underrättelsetjänsterna någonting från Sverige. Det är så skit de får därifrån ändå, så det bryr de sig inte om. Och detta hotade man ju med redan under den här Assange-historien. Du vet, när Sverige då först inte ville skicka ut Assange till USA och sådär. Mm. Så att de är rädda för detta. Regeringen har inte fattat någonting än. Men MUST, FRA, militärledning och Säpo, de är rädda för det, att de ska hamna utanför informationen, för då blir de ju fullständigt handlingsförlamade. De får inte reda på någonting. Men de är också rädda för en annan sak, nämligen att andra ska ta hand om utvisningen av imamerna.
Ups! Du menar alltså att man tar sig till Sverige och kniper dem rent handgripligen, eller? Och för ut dem ur landet?
Det har hänt vid ett antal tillfällen, viskar mina fåglar. Den enda sån liksom händelse vi känner till, det är ju de här egyptierna som fördes ut med amerikansk underrättelsetjänst som var här och hämtade dem. Men det var då samarbetade ju regeringen med. Det var ju därför det blev en skandal. Men det är också så att de kan gå in och bara arbeta helt på egen hand. Det kommer inte några svenska myndigheter att fatta förrän det är över. Och jag måste säga att jag välkomnar det. Varsågod, det... kom hit och ta dem hela högen!
Det är ju så här att folk kan ju råka ut för olyckshändelser eller plötsliga sjukdomar utan att någon någonsin kan bevisa vad som har hänt. Och apropå det kan vi ju bara snabbt nämna att i veckan framkom att Jeffrey Epstein nog inte dog av självmord, trots allt. För att alla har gått runt och trott det hela tiden.
Ja, vi framför allt. Vi har ju sagt hela tiden att givetvis då han livet av sig.
Nu är det en oerhört meriterad professor i, vad heter det? Och obduktionsseologi kan det inte heta, utan alltså en rättsmedicinare som har sagt att han var med och observerade Epsteins obduktion, och enligt hans bedömning så är det inte självmord. Det var massor med skador som var liksom mer i linje med mord, alltså strypning.
Ja, och vi kommer säkert få anledning att återkomma till Jeffrey Epstein framöver. Men det är väldigt intressant. Jag tror det är hans bror som har anlitat den här experten. Men det finns en annan sak också när det gäller de här imamerna. Eller inte just de, men som hör ihop med detta. Och det är att regeringen har ju tillsatt en slags grupp som ska titta på det här med medborgarskap. Och det tänker man, ja men vad bra, men de har redan sagt att ni får inte, den här utredningen får inte titta på möjligheten att ta medborgarskap ifrån människor, inte ens terrorister.
Nej, alltså okej, och det är ju väldigt konstigt, för det har man ju lyckats göra i många andra länder.
Ja, i Danmark har man nyligen gett sin, vad han nu kan vara för något, migrationsminister eller någonting sånt där, rätten att egenhändigt bestämma vilka som ska få sina medborgarskap fråntagna. Jag tror det handlar om de som har dubbla medborgarskap, men det är ju en bra början. Det får man inte ens diskutera här i Sverige. Nej, även om de har dubbelt medborgarskap, nej, jag får inte ta det svenska ifrån dem. Och då har detta lett in till en debatt i Danmark där framförallt jurister säger att nej, men det är ju inte klokt, man kan inte ge en minister domarrätt, det blir ju väldigt godtyckligt och så här. Ja, jo, det kan man ju säga. Men Mikael Jalving, vår vän, vår danske journalistkollega, han har skrivit en mycket bra krönika i Jyllandsposten som går ut på att såna här viktiga frågor som gäller liv och död, krig och fred, kan man inte överlåta åt jurister. För de förstår sig inte på sånt. För de sitter bara och letar i paragrafer. Det här är liv och död. Håll juristerna borta från detta.
Och jag tror att det Mikael Jalving har fattat som många andra av oss också, det är att vi är ju redan i krig.
Ja.
Vi befinner oss redan i ett krigstillstånd.
Mm.
Och i krig är det ju inte ovanligt att regeringar fattar ganska drastiska beslut.
När det gäller utlänningar.
Precis,
att man internerar dem, därför att man vet, man kan inte vara säker på var de har sin lojalitet. Och jag menar det, som jag sa till dig innan vi började, förr i världen så visste man ju alltid detta, att du kan inte lita på människor, du kan inte lita på alla svenskar heller, men du kan framför allt inte lita på utlänningar som är födda i ett annat land eller vuxit upp i en annan kultur, att de ska ha sin lojalitet med Sverige. Och därför så internerade man folk under andra världskriget, det gjorde alla.
Mm.
Utlänningar alltså, man internerade utlänningar.
Ja, ja visst, precis, och alla inblandade länder gjorde ju det.
Mm.
Alltså USA, alla liksom. Så att, och det handlar bara om rikets säkerhet. Och även i Sverige har vi ju faktiskt lagar som reglerar just rikets säkerhet.
Ja,
men, som är ganska långtgående.
Ja, alltså regeringen hade ju kunnat hålla dem. Men dels är det här man har den här bortre gränsen. Och dels, men alltså Säpo hade kunnat ta dem ändå, vad jag förstår, på något som heter internering. Och det ska då vara i princip hur länge som helst. Men det kommer de väl inte våga göra nu när regeringen har gått ut och sagt att ja, de kan inte utvisas.
Så vi får sätta något. Adam Martinen pratade om just att självklart så ska man använda den typen av verktyg i de fall det behövs. Så...
Ja, det finns liksom två saker man kan göra. Man kan se till att det inte finns någon bortre gräns, utan att de får sitta där tills de själva säger nej, jag vill åka hem till mitt hemland. Ja visst, bara varsågod, här är biljetten liksom. Eller så gör man avtal med tredje land som vill tjäna pengar på att hålla människor internerade och som skiter i svenska lagar.
Mm. Ja, alltså vissa av de här imamernas hemländer är väl väldigt intresserade av att få tillbaka dem, som vi pratade om här en veckan, att Abu Rad hade nog suttit rätt löst till om han hade kommit hem till Irak.
Men det är inte vårt problem. Han är ett hot mot Svea rikes säkerhet. Han ska inte vara här, punkt slut.
Nej, precis. Och vi är liksom långt förbi och sitta och snyfta över deras mänskliga rättigheter, känner jag. Jag är annars en rätt så sådär principfast människa, och jag har alltid varit väldigt emot dödsstraff och sådana grejer. Men alltså, på senare år har jag börjat sväva på målet ganska duktigt vad det gäller mycket. Alltså.
Men så är det ju, för det är just precis som du säger, vi är redan i krig. Det är bara det att folk har inte fattat det, eller vi har inte börjat kriga tillbaka.
Så är det. Det är dags att komma in i matchen. Du, nu tänkte vi ta en liten musikpaus ju.
Ja, det ska vi. Du får presentera.
Ja, det är så fantastiskt. Våra vänner Claes och Gudmundur, a.k.a. Agony Street, de som har gjort vårt intro, vår Ingrid och Marias marsch, som ni hör i början och slutet av varje program och vars låtar vi har spelat tidigare. De har en helt fantastisk jullåt bland annat som vi ska pumpa nu hela julen så fort säsongen börjar. Men vi fick en annan låt av Claes häromdagen, han skickade till oss, och den tänkte vi spela upp nu. Den spelades in för ett bra tag sedan, om jag tolkade Claes
rätt. De har ju bestämt sig nu för att samla sina låtar och själva ge ut dem, eftersom allt det här hände som ni naturligtvis känner till, att Claes kastades ut från det här Paraply Records, kommunistfästet Paraply Records. Så att nu ska
för att han skriver för oss på Ingrid och Maria.
Ja. Så nu ska de själva ge ut sina låtar, och här kommer, vad heter den nu, Maria?
Den heter, det här är alltså Agony Street med Farmhands Anthem.
Thank you.
vilken låt! Jag tycker den är helt underbar, vad säger du, Ingen?
Jo, jag älskar den. Det är väldigt mycket tidig Beatles, lite psykedelika sådär. Ja, den är fantastisk. Och de sjunger ju så bra, det är så vackra stämmor. Och är
underbart.
Helt suveränt.
Den här gången är det Gudmund som sjunger lead, skriver Claes. Och det är en slags pastisch på psykedelian från 60-talet, ungefär som Beatles runt 1967, skriver Claes. Och han är ju väldigt, de är ju väldigt, väldigt förtjusta i Beatles, både Claes och Gudmund. Och jag tycker man hör det, jag kommer att tänka på George Harrison och allt det här. Helt underbar låt, Farmhands Anthem.
Härligt. Mm. Nu ropar Leif Östling igen. Vad fan får jag? Nu får han en väldig massa skit.
Ja, så är det. Så är det. Vad är det han har gjort då som är
jo, vi pratade ju om det i måndags och jag sa ju då, jag hyllade honom och sa att han verkar vara en oerhört intelligent och eftertänksam och klok man. För han ställde ju upp i en intervju med Sweb TV där han då bland annat sa att vi har tagit emot alldeles för många människor i det här landet, och han gav exempel på somalier som de hade anställt i Oskarshamn. Av 100 stycken, de kunde inte passa tider eller någonting, det var bara 10 som orkade vara kvar. Resten gick ut i arbetslöshet igen. Och sen så det första som hände, det var ju att en väldigt massa människor på Twitter sa att man skulle inte hylla honom, för 2006 tyckte han nämligen något helt annat, och tyckte han att Sverige kunde gott ta emot 20 miljoner invandrare.
Ja, och det var ju ett feltänk av honom, men man kan ju inte vara, man får ju inte vara sämre än att man kan ändra sig. Sen såg jag att vår vän Jeff Ahl skrev på Twitter att ja, han har rätt att ändra sig, men nu kunde han gått be om ursäkt.
Mm.
Och det har, tycker jag, Jeff har rätt i för sig. Det finns ju människor som har gjort det, som Katarina Janouch till exempel, som helt liksom pudlade och sa jag hade helt fel, jag var helt ute och snurrade, nu.
Naturligt.
Liksom.
Det hade varit mycket, mycket bättre. Och jag anar att Mikael Vilgot som intervjuade honom inte visste detta. För då tror jag han skulle ha frågat det. Men jag tycker också att Leif Östling borde ha sagt, när han ändå pratade om detta, att jag var själv en av dem. Och det beklagar jag djupt. Jag gjorde det för att jag ville passa in, eller vad han nu hade kunnat säga. Men det viktigaste är att han sa det, och att detta har väckt sån uppmärksamhet även i mainstream-medierna. Expressen skrev artikel om det, Sveriges Television har haft uppe, och de gick ju längst av alla och kallade Sweb-TV för vit maktmiljö.
Har medverkat i en intervju på en sajt med kopplingar till vit maktmiljön, Sweb-TV. Alltså, wow, det är ju inte konstigt att vi andra blir kallade fascister och nazister om Sweb-TV är vit makt.
Alltså, det är ju patetiskt. Och jag skrev till SVT på Twitter och bad mycket vänligt att de skulle definiera vad vit makt betyder.
Mm.
Och jag har naturligtvis inte fått något svar. Men det är ett sånt där ord som man använder bara för att det ger liksom folk så här, usch, vit makt, det låter otäckt. Och ser de Hitler framför sig, och det är vita män som vill bestämma över hela världen. Men konstigt nog så är ju black power någonting fantastiskt positivt.
Jo, men nu är vi ju där igen liksom, att vad det gäller minoriteter. Inte för att svarta är minoriteter.
Inte i världen, nej, verkligen inte.
Men du vet, så de som anses svagare, så gäller en uppsättning regler, och sen gäller det en annan uppsättning regler för vita, heterosexuella, gärna medelålders, medelklassmänniskor. Borde inte de brännas på bål allihop egentligen, kan man ju då. Men alltså, problemet här var väl att man använde Expo och Jonathan Lehmann som någon slags sanningsvittne kring detta, och Lehmann hade tydligen problem med att Sweb-TV har intervjuat, jag trodde att det var, att det här var ditt fel, så att säga. Jag trodde att det var för att Mikael Vilgot har intervjuat dig, för det brukar alltid vara liksom det folk stör sig mest på. Men det visade sig att det var vår vän Koa, alltså Karl-Olof Arnstberg, som de retade sig på, för att han en gång i tidernas begynnelse hade använt uttrycket vitt.
Nej,
vit ras, eller?
Den vita rasen.
Alltså
han talade om, oavsett vad folk tror, så finns det faktiskt olika raser. Och en av dem brukar kallas den vita rasen, eller den kaukasiska. Ja.
Och då ska man komma ihåg att Kua är ju alltså professor i emeritus i etnologi, och han talar ju då utifrån det perspektivet, men det glömmer ju Lehmann naturligtvis att nämna. Alltså om man inte kan prata om, alltså om man som etnolog inte kan prata om olika folk, då blir det väldigt svårt att liksom bedriva den typen av forskning som Kua har hållit på med. Han är ju själv expert på romer till exempel och har forskat på dem. Så man får lov att säga att det finns, att romer finns, samer finns, judar finns, men man får inte lov att säga att vita finns. Eller?
Nej, för att då menar man att vita ska styra världen. Alltså det är så dumt så det är inte klokt. Det säger någonting om desperationen. För om du har tänkt på det, så är det rätt länge sedan Sveriges Television och de andra använde Expo som experter. De blev ju lite tilltuffsade när man gjorde någon granskning av dem. Så desperationen när man ringer Expo och intervjuar Jonathan Lehmann och låter honom kallas för EPTV vit maktmiljö. Och det är så märkligt. Alltså fattar de verkligen inte? Ser de inte vad som händer? Ser de inte att de håller på att tappa folk fullständigt? Det kommer inte vara en människa som litar på någonting som kommer från SVT, Expressen, Aftonbladet och allt vad de heter.
Nej, jag tror inte det. De är helt inlåsta i sin egen ekokammare. Där liksom de tolkar allt mothugg de får som att de måste kämpa ännu hårdare för att fascisterna är på väg att göra framryckningar. I och med att de blir attackerade när de gör sånt här, då är det bevis för att de är rätt på det. Jag tror att de tolkar det så alltså.
Ja, så är det nog. Och jag kan ju säga att jag pratade med fåglarna om det här också, och fick höra då så här, att etablissemanget är livrädda för att det ska ske en normalisering av högern. Om prominenta personer som Östling, Janosch med flera går över till ett konservativt förhållningssätt, det som de då kallar fascism eller så, då kommer fler att lockas att komma ut. De fruktar ett strömhopp från den etablerade ordningen. Det råder panik på vissa håll. Vad händer om vi inte kan hålla dem i schack?
Vi ska strax komma in på paniken på Sveavägen 68, alltså sossarnas högkvarter. Och naturligtvis är det ju så att allt eftersom verkligheten kommer i kapp och fler därmed kommer över till vår sida, eller vad vi nu ska kalla det, av den anledningen. Det är ju väldigt svårt att liksom... Och stoppa folk från att se, alltså när de själva drabbas i allt större utsträckning, när deras egna barn blir misshandlade och rånade och nedslagna och våldtagna och vad det nu kan vara, och fler och fler vaknar och känner liksom så här, vill inte jag ha det i Sverige, då är det ju alltså ganska verkningslöst i det läget att stå och vråla att nej, men det du ser är inte det du ser, för det är det som har varit deras strategi hittills, ja? Att försöka gaslighta folk, som det heter. Alltså, från filmen Gasljus.
Ja, får dem att inte längre tro på sina egna ögon. Ja. Och det fungerade ju ganska bra så länge svenskar och invandrare levde helt åtskilda.
Men nu kommer man inte undan någonstans. Nej. Även om du bor i de finare områdena, i Stockholm eller Göteborg eller Malmö åtminstone, så hjälper inte det, därför att du invandrargängen åker dit och rånar folk, slår ner folk, hotar folk.
Och du, på tal om fina områden, jag hörde från en väninna som bor i Spanien, och hon jobbar lite grann med så här guidningar. Och så skrev hon till mig att hon hade varit ute på någon guidning, och då var det en väldigt rar svensk familj med 4 barn, och det var någon tös i 7-årsåldern som gick fram till min väninna och gärna ville prata med henne och sådär. Och så frågade min väninna henne, var kommer du ifrån? Stockholm, svarade hon då. Det här var i Stockholm. Vi är från Djursholm, men mina föräldrar säger att jag får inte säga det, för då kommer folk att tycka illa om oss.
Oj.
Ja, men visst var det hemskt. Alltså de får instruera sina barn att inte tala om att de bor i ett fint område, för då kommer de att bli kallade rasister eller något liknande.
Tror du att det var det? Det var inte liksom att folk skulle känna avund och tycka att här kommer ett rik.
Det är nog en blandning av allt sammans.
Idiot. Hur som helst så är det ju I Malmö har det ju länge varit så att Västra Malmö med Limhamn, Bunkeflo, där min man är väldigt verksam som journalist och därför var väldigt tidigt på detta. Där har det ju länge varit säkert, ja, vad ska vi säga, senaste utvecklingen har varit de senaste 10 åren. Där kostar alltså villorna mellan 5 och 10 miljoner, kan jag tillägga då, va? Det är liksom normalpris för ett hus där. Där har det ju varit så länge att gängen från Östra Malmö åker dit och slår ner ungdomar. Tar allt vad de äger och har, tar deras mobiler och fina jackor och vad det nu är. Och nu på sistone så har det ju även börjat komma mer och mer sån här dominansbrottslighet. Att de även ska förnedra dem. Mm. Tvinga dem att göra förnedrande saker.
De kallar väl till och med Limhamn för skafferiet.
Ja, ja.
Man åker dit och tar vad man vill ha.
Exakt, så är det.
Men du, vi ska bara säga det också när det gäller Leif Östling, att de fick ju honom sparkad från Södertälje Science Park där han var ordförande. Eller, ja,
och den här, ursäkta, jag måste bara säga, den här jäkla människan Boel Godner, som är kommunalråd i Södertälje, hon verkar, de senaste åren verkar hon ha blivit, jag vet inte, fått någon knäpp i huvudet. Alltså, som sosse har hon ju aldrig varit jättebra på det, men jag vill minnas att för typ 10 år sedan så sa hon att vi har jättemycket problem här i Södertälje, vi måste reda ut detta på något sätt, och vi kan inte, hon var väl emot, hon var en av de sossarna som var emot e-bolagen.
Jag har också för mig det, ja. Men nu har alltså, hon köpt hela paketet.
Södertälje
är perfekt.
För hon gick ut och liksom och var så här, och vi behöver hjälp i Södertälje, hålla på att implodera, bla bla. Och det är ju nästan, nu är det ju nästan som man undrar om de har ersatt henne med en klon eller någonting. Eller du vet, med någon sån här robot. Eller, för att hon säger den ena vansinniga saken efter den andra. Och hon blev väldigt upprörd över det här med Östling. Mm. Och såg ju då till så att han fick sparken från den här Södertälje
Science Park. Ja, men det var väl i princip Sveriges Television som ringde upp henne och fick henne, alltså ställde sådana frågor, så att hon, kan han vara kvar i Södertälje Science Park? Det är typiskt Sveriges Television alltså. Och hur har då SwebTV svarat på detta? Jo, genom att bjuda in både Expo och Boel Godner till en intervju. Bra jobbat, Vilgot!
Ja, jättebra.
De kommer naturligtvis inte att svara överhuvudtaget. Men det visar ju vem det är som tror på yttrandefrihet och vem som vill tala om för folk vad de får och inte får se på och lyssna
på. Jag tror att, ja, alltså, när de gör såna här helt absurda saker så tror jag nu 2019 får det motsatt effekt i bland 90% av befolkningen. Mm. Vi är där här nu.
Ja,
det kanske hade funkat för 10 år sedan, så kanske folk hade tänkt, usch! Vit makt, vad läskigt. Men det, alltså folk, nej, jag tror att det får motsatt effekt i nästan alla fall att hålla på så här på det här helt vansinniga.
Och det är ju just därför
nu.
De inte vill definiera vad vit makt betyder. Därför att det ska bara vara något otäckt. Men om det till exempel betyder att eftersom svenskar är vita och att det då, att vi vill ha makten i vårt eget land, då skulle ju det kunna vara vit makt, och då blir det plötsligt inte så farligt längre. Utan det är ju för att folk kopplar ihop det med Hitler och andra ondskefulla vita män och kolonialism och bla bla bla.
Ja, och det och också för att det konnoterar på något sätt, säger man väl. Jag använder ett ord här som jag inte riktigt behärskar. Att vita är överlägsna andra raser.
Ja, precis. Och att om vi vill styra i vårt eget land så betyder det att vi vill styra alla länder.
Ja, exakt. Och att vi vill förtrycka andra med annan hudfärg. Vilket inte alls handlar om. Men du, snabbt bara, Inge. Det här med att Säpo ska granska Östling.
Ja, det är då någon plantat till professor som heter Irene Molina som gick ut och sa att Säpo borde minsann titta på den här Leif Östling. Man kan inte kritisera invandringen där, man måste bara kolla om han är en fara för riket och sådär, va? Och så tänkte jag, Irene Molina, det lät lite halvbekant. Jo, det visar ju sig, Johan Westerholm har ju skrivit en rolig artikel på ledarsidorna där han, som har rubriken Professor Irene Molina har rätt, Säpo bör granska misstänkta inflytelseagenter. Men det han luras ju med rubrik. För att Irene Molina är nämligen kollega till Mattias Gardell på Uppsala universitet. Och honom tycker Westerholm att Säpo borde intressera sig för. För han jobbar ju typ direkt för Erdogan i Turkiet och har skrivit rapporter åt dem och liksom helt vansinnigt.
Mattias Gardell är då, ska vi kanske nämna, han är Jonas Gardells bror som en parentes, men han är också professor i islamologi, är det det eller?
Ja,
eller vad är han professor i?
Någonting
han är i alla fall, han är ju en väldigt, väldigt islamvän och vurmare. Och alltså, han tycker till exempel att Muslimska brödraskapet är en mainstream rörelse. Mm.
Han har pratat om folkhems islam
och han har varit ute och druckit öl med dig.
Ja, det var med skräckblandad förtjusning jag drack öl med honom. Det var när han bodde i Malmö något år, för han skulle göra någon studie. Jag vet aldrig om det blev något av den. Det var någonting om Malmö stad i förändring, och då skulle han träffa människor som hade synpunkter på Malmö och sådär, som bodde i Malmö. Så att jag och Roger Sahlström, jag vågade inte gå och träffa Mattias Gardell ensam, så jag tog Roger med mig och vi drack öl ett par gånger med honom, och han visade sig vara en glad gaming. Alltså det var rätt kul att dricka öl med honom, och han var ganska spak så där, han sa inte emot oss, men det är klart, han ville ju pumpa oss på så mycket information som möjligt, men han gjorde aldrig, han fick inte till det, tror jag, som han hade tänkt sig att han skulle utmåla mig som islamofob och hatare och sådär.
Och jag kan tillfoga att Ingrid Roger bandade Mattias Gardell under de här samtalen, så att det inte skulle bli några missförstånd och att han skulle påstå att de hade sagt saker som de inte gjorde.
Han bandade ju det själv också.
Ja, så bara så att ni, om ni undrar liksom, är de helt galna som går ut med den människan? Helt tappade är de inte, utan vi tog mått och steg.
Nu är det panik på Sveavägen 68, förstår du.
Det har varit ett tag nu, de börjar nog bli ganska utmattade där, eller?
Ja, så är det. Och det är så illa att det är många som tycker att de borde göra sig av med Stefan Löfven. För att det går ju bara åt fel håll. De minskar hela tiden och Sverigedemokraterna håller på att bli största parti. Och det är deras absoluta mardröm. Absoluta mardröm. Sossarna måste vara största parti. Om det så bara är med någon procentenhet. Och det är till och med så att man börjar prata sådär om att om man skulle dela på ledarskapet. Om Stefan Löfven kanske skulle vara kvar som statsminister, men man tillsätter en ny partiordförande som då blir lite friare och kunna gå ut och säga saker. Du kommer ihåg när Stefan Löfven sa att vi skulle ha minskad invandring, och så gick genast Miljöpartiet ut och sa det där är Socialdemokraternas politik, det är inte regeringens politik. Och så fick han backa och pudla och så. Så det är klart att man skulle kunna ha, det skulle kunna finnas något smart i det. Men, och Expressen skrev om det här om dagen att det finns intern kritik mot Löfven, kan gå käpprätt åt helvete, lyder rubriken.
Och då är ju frågan vem som skulle kunna bli Löfvens parhäst. Det har vi ju diskuterat tidigare, vem som skulle kunna efterträda honom när han får gå, vilket vi kanske tror kommer att ske snart, eller om man nu gör en sån här lösning. Och de två hetaste kandidaterna är väl Magdalena Andersson, kvinna, finansminister, ganska omtyckt tror jag bland en hel del människor trots allt alltså. Och Ardalan Shekarabi.
Sheikh Arabi
som skulle kunna säkra alltså alla röster från personer med utländsk härkomst.
Precis. Och han är i runner-up position, som en av fåglarna uttryckte det. Och det beror ju det
alltså på. Andersson är leder, eller?
Ja, det är nog hon som ligger bäst till. Men han är i runner-up position. Och det beror ju dels på att han har invandrarbakgrund. Han är ju dessutom illegal invandrare som höll sig undan i ett antal år, alla hans föräldrar.
Crazy. Och han förskingrade massa pengar när han var så sur.
Ja, fantastisk människa. Visst har man jätteförtroende. Ja, ja. Och han har också haft tid att åka runt i landet och bygga upp sitt varumärke. Och vi vet ju det att han har skrivit lite på Facebook och vad det nu är, att ja, invandringspolitiken måste nog ändras och sådär. Han har varit in och petat lite där. Så sa jag så. Ja, förlåt.
Nej, jag bara slogs av den tanken att, för att vi tror ju att sossarna kommer att satsa ännu mer nu på liksom rösterna, den importerade röstboskapen som vi brukar kalla dem. Men det blir intressant att se hur man ställer sig där då. Tror man att de vill ha öppna gränser? Eller tror man att de som redan är här tycker att det räcker nu? Det är vi som är här ska få vara kvar, men vi behöver inte ta in fler nu. För man ska nog inte utgå från att alla invandrare vill ha jättemycket invandring. Eller?
Nej, det är ju ett konstigt, alltså det har man ju tänkt hela tiden och det är ju naturligtvis feltänkt. Men jag tror det är så här att de gamla invandrarna har länge varit emot invandringspolitiken. Men de klaner som numera har vält in de senaste 10-15 åren, de vill naturligtvis ha in fler. Givetvis, därför att de vill stärka sina klaner och ta över sina områden och sådär.
Ja, men frågan är vilken grupp som är störst. Alltså, förstår du vad jag menar? Är det de, är det liksom så att säga normala invandrare? Eller är det de här helt vansinniga bidrags gold diggers som tror att resurserna är helt oändliga uppenbarligen? Att vi kan bara fortsätta bara mosa in alla deras släktingar och klaner och mjölka Sverige på bidrag och du vet.
Ja, men är det inte så att sedan millennieskiftet så har vi tagit emot 1,5 eller 2 miljoner och du vet ju hur snabbt det går att bli svensk medborgare nu. Allting detta här, det är ju ingenting av detta har hänt av en slump, utan det var viktigt att de skulle bli medborgare så fort som möjligt så att de kan rösta i riksdagsvalet, och det är också därför man inte vill ta medborgarskapet ifrån folk hur farliga de än är.
Men jag menar sådana som Abborrad och sådana, de röstar ju inte. Eller tänker sossarna sig en deal with the devil där, att vi kan göra dealer med olika moskéer.
Självklart,
att ni röstar på oss mot att vi gör olika saker för muslimerna som ni tycker är bra.
Jo, men de gjorde ju det avtalet med de svenska muslimerna för 20 år sedan. Att om ni röstar på oss, om ni ser till att ert folk röstar på oss, så ska vi se till att ni kommer in på olika positioner. Det är därför det sitter en massa muslimer i olika kommunfullmäktige och sånt. Det är för den här dealen som... Så redan för 20 år sedan eller någonting så förstod sossarna att svenskarna skulle lämna dem. Och att deras nya väljare skulle finnas i den muslimska gruppen. Men det är ju det att alltså Stefan Löfven är nu ett sånt sänke för partiet att det kan ju i så fall vara bättre att han blir partiledare, att de tar in någon annan statsminister, men det är ju samtidigt frågan hur skulle det gå till. Men det är panik, de vet inte vad de ska göra. Och det enda de gör är då samma gamla skit, att liksom kalla SD nazister och så. Därför att det absolut viktigaste för sossarna är att vara största parti. SD får för död och pina inte bli störst och tiden håller på att rinna ut för dem.
Ja, precis. Det gäller att mosa in så mycket valboskap som möjligt innan svenskarna vaknar och inser att vi håller på liksom i minoritet. Jag försöker reda ut dock att liksom Ardalan Shekarabi är ju iranier, så jag antar att han också är muslim då, om inte annat så rent formellt. Han är ju uppenbarligen gift med en svensk kvinna, en kommunpolis som heter Therese Skoglund. Mm-hmm. Vilken han har 3 barn med, och han är också jurist. Men alltså frågan är, min tanke här är att är han den typen av utlänning som kan locka muslimernas röster?
Nej, det är ju tveksamt.
Eller är han för sekulär liksom för deras smak?
Ja, och jag har aldrig hört honom prata om islam överhuvudtaget. Så att det är inte ens säkert att han är muslim eller att han räknar sig som muslim. Alltså det finns ju faktiskt till och med kristna i Iran.
Ja, jag försöker hitta här. Jag får liksom inte fram varför familjen flydde från
Iran. Men de hade ju redan bott i England i ett antal år ju.
Han är ju född där ju.
Ja. Ja. Det är helt snurrigt alltihop.
Han är född i Manchester.
Ja.
Men hur det är med det, om han så är muslim, du vet, så kallat sekulär muslim eller hur vi nu ska kalla det, eller om han är någonting annat, så undrar jag om han duger för de hårdföra. Det gör han ju inte.
Nej,
han är
det gör han
för
ju
soft
inte.
För de Abborrad-typerna.
Om inte han plötsligt kommer ut då när han väl har blivit statsminister och säger att Allahu Akbar.
Ja,
han lilla, tacka Gud. Jag kan ju tyvärr de där uttrycken. Nej, men alltså jag vill säga det att sossarna skiter fullständigt i Svensson. De ger inte ett vitten för sina gamla kärnväljare. De räknar med att blatterösterna ska vara tillräckliga för dem.
Mm. Jo, och där har vi ju det som är så en av de mest, vad ska man säga, oattraktiva sakerna med sossarna. Det är verkligen allt för makten.
Mm.
Allt för makten. Det var länge sedan de var, liksom, hade någon särskild ideologisk idé eller sådär, utan de bara...
Ja. Alltså det är väldigt obehagligt om du tänker på alltså att när Socialdemokratiska partiet bildades så var det ju för att ge vanliga arbetare bättre förhållanden och att de också skulle få rösträtt och alla sådana där saker och att det skulle bli ett mer jämlikt samhälle. Mm. Nu bryr de sig inte ett enda dugg om svenska arbetare eller svenska folket. Det är det parti vars partiledare avslutar sina tal med. Var en svenske! Med allt vad det innebär. Liksom. Du ska vara stolt över att vara svensk. Du ska vara som en svensk och du ska hålla det högt. Liksom. De skiter fullständigt i det. Deras enda ideologi det är att sitta vid makten.
Mm.
För egen vinningsskull. Inte för att göra någonting bra med makten.
Nej. Nej, utan bara för att de gillar att styra. Och jag tror att många sossar är övertygade om att hur deras politik än ser ut så är det alltid bäst att ha en sosse i Sverige. Och de har ju även låtit undslippa sig det ibland. Att det var någon av dem som, kommer du ihåg detta, någon av dem som sa att det höll på att ske en statskupp eller det hade skett en statskupp.
Nej, men det var Marita Ulfskog när borgarna tog makten 1976, så har hon beskrivit hur det kändes. Du vet ju att jag var ju helt förtvivlad. Tack så för att
du
har blivit våldtagen.
Du var 14.
Ja, jag grät i mellanölen. Ja. Men hon menade på att det kändes som om det hade skett en statskupp, att sossarna förlorade makten.
Mm. Oh, det säger allt om hur de tänker.
Mm, ja. Det gör det verkligen. Du, nu får vi avsluta.
Det får vi göra. Mm. Och det gör vi med den fromma förhoppningen att ni har tyckt att programmet var bra och att ni därmed kanske vill stötta oss med en slant så vi kan fortsätta vårt opinionsarbete oförtrutet.
Ja. Och så säger vi ha en fantastisk helg och vi hörs på måndag och puss och kram!
Puss och kram!